Natta.
Seb.
Gillar du kungahuset?
Ja, men det får man säga.
Gillar du skvaller?
Det gör jag verkligen.
Gillar du kanonbra stories?
Ja.
Då ska du lyssna på den nya podden Du kungen, Seb och Natta Wendeblad.
Mm, och det är ju något helt nytt. Det är kungahuset bakom kulisserna.
Och när kommer den?
Varje onsdag.
Mycket bra, så lyssna.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hej kära lyssnare, välkommen till Lätta ditt hjärta. Elin Samuelsson heter jag, journalist på Aller Media, och mitt emot mig sitter Helena Kubicek-Boje, psykolog. Hej Helena.
Hej Elin.
Hej. Idag har vi två läsarberättelser från kvinnor som är tillsammans med kontrollerande män och väldigt obalanserade förhållanden på lite olika sätt. Det är Lisa som är tillsammans med en man som har en syn på kärlek som hon inte alls har, och hon känner sig kvävd. Och så har vi Amanda som träffar en ny man som bryter ner henne. Vad säger du Helena? Är det här något du stött på i ditt yrkesliv?
Ja, absolut Elin. Det här finns ju både i relationer där det framkommer slut, man söker hjälp för det, men också i det dolda mycket tror jag. Och det kan nog slå brett, det finns nog i alla grupper. Man kan hitta detta oavsett vad man har för bakgrund eller var man bor eller hur det ser ut. Så det ska bli intressant att lyssna på de här berättelserna av våra läsare.
Verkligen, och sen går vi lite mer på djupet på dem. Vi börjar med Lisas berättelse här, och berättelserna är som vanligt anonymiserade och namnen är utbytta. Sett i backspegeln så flyttade jag nog ihop med Dennis lite väl snabbt. Men han var så gullig och kärleksfull och jag tänkte att jag hade gjort världens kap. Jag hade varit ensamstående med min son Niklas sedan hans pappa lämnat oss när Niklas var 4. Nu var han 8. Även om jag hade många människor i mitt liv kände jag mig ensam och saknade den där personen man kan dela allt med. Jag träffade Dennis genom en gemensam bekant. Vi blev snabbt förälskade och var tillsammans hela tiden. När han efter 2 månader föreslog att jag och Niklas skulle flytta in i hans lägenhet framstod det som det mest naturliga i världen. Dennis skapade plats till alla våra saker och tog oss med till IKEA där han köpte allt som jag pekade på. Han kom bra överens med Niklas som tyckte att det var kul att få en vuxen man att busa med. Men så började jag sakta upptäcka nya sidor hos min sambo som inte var lika trevliga. Han blev lätt rejält sur och irriterad ibland. Det kunde utlösas av saker som att jag enligt hans mening köpt fel kött som han menade att han inte kunde tillaga något ordentligt av. Eller att jag var tvungen att hoppa in och ta ett extra pass på jobbet när han hade tänkt att vi skulle se film i soffan. Fast just det tyckte jag var ganska gulligt, för det visade bara hur mycket han ville vara med mig. Han kallade mig också alltid för sin prinsessa. Jag har en ganska avslappnad hållning till saker och ting, och om vårt liv blev lättare av att Dennis fick bestämma så gjorde det mig inte så mycket. Det började också gå upp för mig hur mycket det betydde för honom att ha mig och Niklas. Dennis hade berättat för mig om sin barndom. Hans pappa hade stuckit när han och hans systra var små och mamma var alkoholist. Inte sällan var det Dennis som såg till att småsyskonen fick mat och kom iväg till skolan. Jag blev ledsen när han först berättade om hur han hade haft det. Men han tröstade mig och sa att det betydde allt för honom att han nu hade sin egen lilla familj. Han betonade ordet allt. Efter att ha svävat runt som på moln under några månader hade det blivit vardag och jag kände behov av att träffa mina vänner igen. Jag ringde min bästa väninna och bestämde att vi skulle gå ut och ta ett par öl en kväll, bara hon och jag, helt avslappnat så som vi alltid brukat göra. Och Niklas skulle sova över hos sin klasskompis. Jag blev alldeles perplex när Dennis hetsade upp sig och sa att så kunde jag väl inte bara göra, dra in till stan och sitta och göra mig till för andra män. Jag försökte förklara för honom vad det gick ut på, men det var helt omöjligt att nå fram till honom. Och till slut måste jag gå för att inte komma för sent. Min väninna kunde direkt se på mig att något var fel, men hon tröstade mig och sa att det egentligen bara visade hur högt Dennis älskade mig. Det var ju precis så jag själv hade velat tänka, så det var fint att höra det från henne. Det lät romantiskt. Jag sa inget om att hans ögon gjort mig lite rädd. Den händelsen blev inte den sista. Jag har alltid tänkt att man även kan träffa vänner var för sig när man har en kärleksrelation. Men det tyckte uppenbarligen inte Dennis. Så fort det kom på tapeten att jag skulle göra något på egen hand började han antingen sura eller starta våldsamma gräl. Det hände att jag gav upp och lät honom följa med och då satt han hela kvällen med armen om mig eller höll mig i handen. Alla sa att vi såg så gulliga ut men innerst inne började jag känna mig trängd. Det hade börjat gå upp för mig att min pojkvän inte hade så många vänner. Han var en sån som kunde byta ett ord med alla och han hade en massa ytliga bekanta. Men det fanns väldigt få som han verkligen litade på. Kanske var det därför jag blev så viktig för honom. Nu förstod jag varför han hatade alla mina inbokade träffar med vänner. Det fick honom att se ensam ut i jämförelse. Det var både antalet väninneträffar och vad jag gjorde på dem som störde honom. Flera gånger beskyllde han mig för att flirta med andra män. Och även om det inte stämde så fick hans kommentarer mig att känna mig billig. Så jag började tillbringa allt mer tid hemma i lägenheten. På så vis var det lättare. Nu började jag kunna se ett mönster i Dennis beteende. När det var något som han ogillade eller som gjorde honom osäker så hetsade han upp sig och skällde. Allra värst var det om han hade druckit. Ibland grät han och sa att både hans pappa och hans ex hade lämnat honom och att ingen tyckte om honom. Det gjorde mig alltid ledsen och det fick mig att känna mig enormt egoistiskt. Och då slutade det som regel med att jag tröstade honom eller gjorde som han sa. Då skiftade hans humör som genom ett trollslag och han blev återigen den gulliga, kärleksfulla man som jag förälskat mig i. Ja, där pausar vi berättelsen lite innan vi lyssnar klart på slutet. Men först Helena, Dennis här, han gråter och säger att ingen tycker om honom och när Lisa tröstar så blir han plötsligt kärleksfull igen. Är det ett exempel på det här söndra och härska liksom?
Ja, men det tycker jag definitivt. Att liksom, han reglerar ju genom sina utbrott henne hela tiden. Hur hon ska reagera och vad hon ska göra. Mm. Och det är en typ av härskarteknik ju. Att emotionellt utpressa på något sätt.
Mm. I början av berättelsen här så föreslår Niklas att Lisa och hennes son ska flytta in hos honom efter bara 2 månader. Kan det vara ett tecken på att han vill ha liksom, kontroll eller...
Man vet ju inte hur pass medveten han är om sina beteenden själv. Ja. Men någonstans så har han mycket av det här allt eller inget tänket, tror jag. Mm. Att det ska vara, är det vi så är det vi 100%. Och har man då kanske en bristfällig anknytning som han har kanske utifrån sin trasiga uppväxt, så antingen ska han lita 110% på någon, då ska den finnas där hela tiden. Mm. Eller så ingenting alls liksom.
Mm.
Sen är det ju det här den stormande förälskelsen i början som kan bli ännu starkare med personer som är så här. Han är extremt sökande efter någonting att fylla sitt liv med.
Mm.
Så, och i den fasen ska man ju helst inte ta de här jättestora besluten.
Nej, okej. Okay.
Mm. Nej. Det är inte riktigt ett normalläge. Och hon längtar ju också efter det. Vill liksom återskapa någon typ av familjeliv. Så det är fullt förståeligt att hon agerar och han vill och så utifrån de mönsterna de har med sig.
Mm. Han berättar om sin besvärliga barndom, men att Lisa och hennes son nu är hans allt. Kan det vara liksom ett sätt att ge Lisa dåligt samvete liksom, så att hon inte ska lämna honom eller så där, hålla henne fast?
Alltså hon är ju förmodligen en stor empat, alltså har stor empati.
Mm.
Det låter ju så, och då vill hon ju också se till att han mår bra. Och här blir det ju det. Man kan säga djävulsdans när det handlar om en alkoholist och en medberoende. Men här är det lite samma sak tycker jag. Att hans känslomässiga brister på något sätt, hon ska reglera dem och täcka upp för det.
Mm.
Och hon gör det ju också. Mm. För hon vill ju honom väl kanske. Men om han nu har på gränsen till narcissistiska drag, är det här att det är hans ego, det är kontroll. Det är liksom, ska vara på hans sätt och så. Så i det har man ju sett att en part och en narcissist, eller drag av narcissism i alla fall. Det är himmel för narcissisten men helvete för en parten till slut.
Och de dras gärna till varandra.
Ja, det har man sett. Det finns liksom ett ömsesidighet där.
Mm. Och Dennis blir upprörd när Lisa ska ut och träffa en väninna. Han tror att hon ska göra sig till för andra män. Och väninnan då säger att det är nog bara ett bevis på att Dennis älskar Lisa. Varför tror du att den här väninnan normaliserar hans beteende?
Ja, men det kan ju vara det här som lite klassiska synen på att ja, men du är hans och han visar bara sin kärlek, att han bryr sig så mycket om det och sådär. Men om han hade gjort det på ett genuint sätt så hade han ju låtit henne göra det som är bra för henne ju. Så att ja, man får nog olika svar vilka väninnor man frågar där.
Ja,
och ibland det. Kan det vara så att man också väljer att fråga dem. Man vet, ger ett visst svar för att inte...
Nej.
Du har pratat i det om att man har liksom sådana sanningsägare runt sig. Och ja. Ibland är det jobbigt med dem, men de är bra att lyssna på.
Ja, men exakt. Men den här väninnan är inte det då, eller?
Nej, jag tänker att hon i sig så vill hon kanske också tänka att ja, men ge det här nu chans, det är nytt och liksom se vad det är. Men kontrollen ser de inte som så pass allvarlig som den faktiskt utvecklar sig till att bli.
Nej. Lisa skriver att hon alltid tänkt att man ska kunna träffa vänner var för sig i en kärleksrelation och det ska man väl.
Ja, jag tycker frågan säger väl sig självt att det är väl naturligt att vi behåller de relationerna vi har och sen kan man ju umgås med dem tillsammans också.
Mm.
Det är ju väldigt vanligt att man har vänner på varsitt håll och sen har man några man umgås med ihop.
Mm.
Och det är en stor uppoffring att släppa taget om gamla vänner för en ny relation. Det kan bli väldigt ensamt.
Mm, det är klart. Men ibland så låter ju hon Dennis följa med, men då sitter han och håller Lisa i handen hela kvällen. Och det där kan jag känna igen lite från kanske när man var yngre.
Yeah.
Man satt på krogen och så var det någon ny kille som var med och det, liksom, det blev bara som ett irritationsmoment att han satt där. Var tyst och höll i handen och liksom, kanske egentligen bara ville vara hemma med sin tjej och kolla på film. Men okej, nu ska hon på krogen med sin kompis. Men är det liksom ett typ tecken på så här ägarbeteende? Eller liksom?
Ja, alltså det kan vara tecken på osäkerhet eller väl i grund och botten på något sätt. Att inte riktigt kunna landa och sitta själv där och ha det trevligt. Men också ett sätt faktiskt att visa att här är det vi som hör ihop.
Mm.
Och i och med att han ändå uttrycker olika former av svartsjuka och göra sig till för män och liknande så är det nog mer så här som du säger, någon typ av dominansbeteende.
Mm, mm.
Att, och sen blir det inte, hon kommer inte kunna slappna av heller och, i de situationerna om han är med och beter sig så.
Nej, precis. Och då blir hon låst om hon vet att han känner så, om hon ska gå ut och träffa tjejkompisar själv liksom, så blir det jobbigt för henne då.
Precis.
Och Dennis, han har ont om vänner själv. Tror att det är därför han istället skaffar sin flickvän som han liksom knyter stenhårt till sig? Det måste ju också vara hemskt för honom att veta att den enda relation han har är till någon som han liksom nästan tvingar till umgänge.
Alltså, det är ju så att vissa har ju inte samma behov av vänskap som andra. Det finns ju de personligheterna som är rätt så nöjda själva och har en, två stycken vänner som man gör vissa saker med.
Mm.
Behovet av vänskap är olika, det får vi ju... Så vi ska inte säga att det är fel att inte ha vänner.
Nej.
Men orsaken till att han inte har det kan ju vara många. Det kan ju vara att han faktiskt har svårt med relationer generellt.
Mm.
Att han inte är bra på att varken bygga eller förvalta eller ta hand om vänskap.
Mm.
Och på något sätt en relation där man liksom bor ihop och så, den blir ju liksom rätt så självklar. Mm. Det är inte så mycket att jobba på då sen.
Just det.
Och han, visst, ja, han tvingar sig på henne här. Ja, så att, de verkar väldigt olika här, hur de är. Ja.
Mm.
Och nu sitter jag och bara lyfter högt och lågt. Men jag har läst en del artiklar om relationer där det finns att mannen till exempel har drag av Asperger eller autism. Då har de inte alls samma behov av vänskap. Är lite mer fyrkantig, har svårt med det sociala och trivs inte i det. Och då har det blivit kvinnor då som känner sig väldigt ensamma i de relationerna och känner att det är de som står för hela det sociala och allt sånt.
Mm.
Så här låter det inte riktigt i denna historien. Men det kan utvecklas av olika anledningar, de här mönstren ju.
Mm. Och då får hon ett jättestort ansvar att han ska må bra liksom.
Ja, och anpassa sig plötsligt till honom och ge avkall på sitt eget.
Mm.
Och det kommer hon ju märka sen att hon börjar må dåligt och att någonting har hon tappat i sitt liv.
Mm. Ja, vi lyssnar vidare på berättelsen. Jag kunde ju förstå att Dennis beteende nog handlade om rädsla för att bli sviken igen. Problemet var bara att han försökte att lösa ett problem som inte fanns, genom att vara kontrollerande. Det och hans humörsvängningar, det tärde på mig. Ibland kände jag också att det var orättvist att han alltid drog fram offerkortet. Vi har ju alla saker att kämpa med. Det hela spårade ur totalt när jag en söndagkväll kom på honom med att kolla min telefon. Han hade druckit en del öl och nu satt han och läste mina sms. Jag brukade se till att hålla våra gräl på låg volym så att Niklas inte skulle höra. Men den här gången blev jag bara så förbannad. Det slutade med att vi skrek på varandra innan Dennis slängde min telefon i väggen så att den gick i bitar. Därefter skrek han att han lika gärna kunde begå självmord. Sen blev det helt tyst. Och när jag vände mig om stod Niklas i dörren till sitt rum och grät. Han hade hört allt. Den natten la jag mig i min sons säng.
Jag somnade inte, tankarna och känslorna vällde runt inom mig och synen av min sons ansikte i dörren hade chockat mig. Det var som om mitt och Dennis förhållande aldrig hittade ett lugnt mellanting. När det var bra var det riktigt bra och när det var det riktigt dåligt. Det fanns inget mitt emellan. För första gången erkände jag för mig själv att min kärlek till Dennis nog tagit slut för ett bra tag sedan. Den hade kvävts, men blotta tanken på ett uppbrott eller att jag skulle hitta en ny bostad till Niklas och mig, det var mer än vad jag orkade med. Nästa dag sjukskrev jag mig från jobbet och ringde ett par som är mina nära vänner och frågade om vi kunde övernatta hos dem. Jag slängde ner våra saker i pappkassar och flyttade ut medan Dennis var på jobbet. På bordet la jag en lapp med ett meddelande till honom att det var slut. De följande 3 dagarna hade jag min telefon avstängd för jag var rädd för att läsa och höra hans meddelanden som jag förstod skulle växla mellan ilskna påhopp och heta kärleksförklaringar. Jag fruktade dem senare minst lika mycket för kanske skulle min längtan efter de goda stunderna kunna få mig att ge vika. Först efter en vecka träffade jag honom igen. Vi hade stämt möte på ett café för att prata ut och precis som jag hade räknat med var han full av argument för varför vi hörde ihop. Jag frågade om han var redo att söka hjälp för sitt temperament och sin svartsjuka, men det ville han inte. Jag tror kanske inte heller att jag hade kunnat få tillbaka mina känslor för honom i vilket fall. Som tur var slutade Dennis att ringa och skriva efter några veckor. Det var inte så kul att behöva bo hos vänner i 2 månader innan jag äntligen hittade en lägenhet. Min son var också väldigt ledsen och jag kände skuld. Men långsamt gick saker åt rätt håll och med tiden lärde jag mig också att känna mig stolt över att jag faktiskt fick sagt ifrån och satt ner foten. Idag är det dessutom så att Niklas fått kontakt med sin pappa igen. Och ju gladare han är, desto gladare är jag. Min gamla föreställning om att äkta kärlek är passionerat stormig har jag lagt på hyllan. Just nu fylls mitt liv av lugn och rutiner. Och så vill jag att det fortsätter. Där var berättelsen slut. Lisa skriver här, äkta kärlek är passionerat stormig, men... det behöver kanske inte alltid vara förutsättningen för ett lyckat förhållande.
Ja, det är väl en jättebra sammanfattning. Man kan ju välja att vara i den typen av relationer om man tycker det fungerar. Men det tar ju mycket kraft och mycket energi. Och det går ju oftast väldigt mycket upp och ner som en berg-och-dalbana. Liksom. Mm. Det är bråk, drama, försoning. Mm. Bråk, drama, försoning. Mm. Så.
Låter jättejobbigt i längden.
Och har man dessutom då ett barn med i bilden så hjälpte ju säkert det henne här att sätta gränsen.
Ja, precis. Ja, Niklas bevittnar ju här då när Dennis kastar Lisas mobil i väggen och hotar till och med självmord. Kan det här vara en varningssignal om att det kan komma fysiskt våld in i bilden senare också?
Ja, det finns flera varningstecken här. Kontroll, att man är fysisk med saker. Det är en sån trappa man bedömer utifrån fysiskt våld. Fysisk, alltså vad heter det? Verbala hot då, som självmord. Och sen fysisk med saker. Och sen alkohol som finns med i bilden också kan göra att det trappas upp ytterligare.
Mm.
Så att även om han inte har varit fysiskt våldsam mot henne, så en desperat person med de här personlighetsdragen, risken finns ju att hon skulle kunna bli allvarligt skadad.
Mm. Det är fruktansvärt att han hotar med självmord också.
Ja, det är det yttersta, för att då har hon liksom ingenting att sätta emot. Liksom. Det är den yttersta känslomässiga utpressningen man kan göra mot någon.
Ja.
Men hon lyssnar inte på det ändå, tack och lov.
Nej, precis. Nej, men hur ska man tänka? Alltså, om det är någon som lyssnar nu som känner igen det här, liksom, om någon hotar med självmord. Man kan ju inte ta skulden för det, känner jag. Nej. Men hur ska man göra?
Ja, alltså, hon gör ju rätt att hon säger att du behöver hjälp. Eller du får söka hjälp. Det är inte, hon kan inte hjälpa honom med detta.
Nej.
Och det här har jag hört både privat och inte personligen, men i nätverk och sen via jobb, att man har en partner som faktiskt håller en kvar. För man säger, jag kan inte leva utan dig, jag klarar mig inte utan dig. Risken är då att den partner som tvingas vara kvar börjar leva någon sorts dubbelliv. Mm. Liksom. Alltså på något sätt ha ett eget liv utanför, för man vill egentligen inte genuint leva där. Va?
Nej.
Och sen till slut förr eller senare så får man, det går inte att göra det här i all evighet. Liksom.
Nej. Och Lisa skriver också, tanken på ett uppbrott och hitta en ny bostad är mer än hon orkar med först. Tror jag också att det kan vara ett skäl till att många kvinnor stannar i såna här relationer?
Alltså den här söndra härskartekniken i början, den är ju också att trycka ner henne, kontrollera henne, alltså att hon slutar umgås med vänner, hon kanske tar bort sina sociala medier för att han kollar telefonen, han blir svartsjuk, hon kanske börjar klä sig på ett visst sätt. Alltså det kan ju vara ett skäl att man liksom stanna kvar, för man, till slut har man ingenting annat. Mm. Och sen så ekonomi och det praktiska, hon satsar ju här ju, flyttar in till honom och så. Så att såklart, det är ju en lång startsträcka att bryta upp och göra om igen.
Verkligen. Men till slut så känner Lisa att kärleken svalnat då. Är det en förutsättning för att ens kunna lämna? Alltså jag tänker att det är svårt om man fortfarande älskar personen.
Nej, det tycker jag inte. Jag tycker man kan lämna även om man känner att man fortfarande älskar och har känslor. För att man får se vad blir konsekvensen av den här relationen. Hur mår jag? Vad tar det för kraft och energi? Mm. Jag vet flera som har brutit upp fastän och fortfarande har otroligt starka känslor. För det är en sjuk eller osund relation.
Okay.
Det tar ju längre tid då att komma ur det.
Och kräver styrka. Liksom.
Verkligen styrka. Gå och ta hjälp, prata med någon, ha någon som supportar dig.
De träffas här en vecka efter uppbrottet, men Dennis säger att han vill inte söka hjälp för sitt temperament och sin svartsjuka. Är det vanligt att såna här personer inte har någon självinsikt?
Ja, men det kan ha narcissistiska drag, så finns det inget intresse för honom av att gå in och rota i det, utan han tycker att han har rätt, på hans sätt är det rätta sättet. Och sen kan det vara så himla smärtsamt att gå in och rota i det gamla, liksom, att det finns ett stort undvikande där.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Lisa har ju lite tur här, om man ska säga. Dennis, han slutar höra av sig efter några veckor. Men jag tänker sig, i värsta fall, kan det bli så stalker-situationer av sådana
ja,
här?
Ja, absolut. Och när jag återkommer till de här narcissistiska dragen, när de har blivit sårade narcissister, så är det lite som att man har stuckit hål på en ballong. Liksom. Den puff, liksom, han gråter ut och lite av sig. Sen brukar de ju bygga upp sig igen och liksom bli lite en stor ballong igen. Och då brukar de ju ibland komma tillbaka, för de vill ju på något sätt vara den som har vunnit eller erövrat. Men han, ja, det är lite förvånande att han låter henne vara här ändå. Men han kanske ändå har någon sorts insikt att det här går inte, och Niklas finns ju med i bilden, barnet. Och så ja, hon ska vara tacksam för det.
Du är förvånad, säger du? Alltså, du tror...
Ja, men det är ganska ofta man hör att det är liksom en lång period av liksom påtryckningar och så, där det kan gå så långt ibland att det blir kontaktförbud och så.
Ja, precis. Ja, vi lyssnar på nästa berättelse som är skriven av en kvinna vi kallar Amanda. Jag träffade Jakob på en födelsedagsfest. Han var lång och snygg och strax över 30, precis som jag. Aldrig tidigare hade jag blivit så intensivt uppvaktad. Jag hade honom till bordet under middagen, och på dansgolvet släppte han mig inte förrän musiken hade tystnat. Han följde mig hem, och efter en passionerad natt var vi båda övertygade om att det fanns en särskild kemi mellan oss. Han förklarade att jag var den kvinna han hade letat efter i hela sitt liv. Jag var i sjunde himlen den följande månaden, och vi var tillsammans så mycket vi kunde. Varje sekund med Jakob var intensiv, och jag hade aldrig varit med om något liknande. Han gav mig dyra parfymer och skickade blommor med bud. En fredagkväll reste han sig från bordet hemma hos mig och bad mig hämta mitt pass och packa en väska. I nästa ögonblick satt vi i en taxi på väg till flygplatsen, och sen tillbringade vi resten av helgen i Paris. Mina vänner var avundsjuka på den impulsiva och förföriska mannen som trillat in i mitt liv, och när jag berättade om honom var det nästan som om jag inte själv kunde tro att det var sant. Men varningslamporna började snart att blinka. En dag när vi var på Systembolaget så stoppade han en dyr flaska vin innanför jackan och gick med ett snett leende genom kassan. Mitt hjärta gick för högtryck, och jag konfronterade honom ute på gatan. Vad höll han på med? Han skrattade och menade att det inte var för att han inte hade råd, utan för spänningens skull. Gränser skulle överskridas även på andra områden.
Han ville ha sex på gästtoaletter, i en buske i parken eller i bilen på en parkeringsplats. Jag var inte riktigt med på noterna, men när jag försökte protestera så strök han mig över håret och sa att jag levde inom allt för snäva gränser. En kväll dök han aldrig upp hemma hos mig som avtalat. Jag kunde inte nå honom och blev orolig. Först efter midnatt kom han och förklarade att han hade besökt sitt ex. Jag blev förtvivlad och menade att så kunde han ju inte göra. Du ska inte säga åt mig vad jag får göra och inte, varnade han. Du ska inte kontrollera vem jag umgås med. Innan jag hunnit svara hade han vänt på klacken och försvunnit och jag grät mig till sömns. Efter en veckas tystnad fick jag en enorm bukett rosor med bud till jobbet. Samma kväll talade han om för mig att han ville fortsätta att träffas, men att jag var tvungen att lita på honom, annars skulle det inte gå. Jag försökte verkligen att lita på honom, men det var något som inte stämde. På ett födelsedagskalas i hans familj var hans ex också bjuden och han försvann med henne och var borta en timme. Men jag var så förälskad att gränsen för hur långt jag kunde sträcka mig för att behålla honom flyttades hela tiden. En kväll ville han träffas på stan och jag skulle sätta på mig de sexiga underkläder som han hade gett mig. Vad skulle nu hända? Skulle vi bo på hotell? Med Jakob kunde man aldrig veta. Hela mitt inre protesterade när vi senare befann oss på en swingersklubb. Jag ville bara försvinna. Detta var så långt ifrån min värld som man kunde komma. Livet är en fest, sa Jakob, och det gäller att festa innan det är slut. Men denna gång gick det inte. Jag vägrade att tillbringa en enda sekund till där inne och gick ut på gatan igen. Jakob blev rasande och hotade med att om jag inte gick med honom in igen så fick jag ta mig hem själv. Jag valde att gå hem, men jag var olycklig. Nu var det definitivt slut. Allt sedan jag träffade Jakob hade jag långsamt förlorat min självkänsla. Jag överskred gång på gång mina egna gränser för att få vara med honom. Och nu när jag satt stopp var jag säker på att jag aldrig mer skulle höra av honom. Men jag hade fel. Nästa dag ringde han och jag beslöt mig för att ge honom en till chans. Men en månad senare hände det. Han kom inte hem till mig som avtalat igen och tidigt på morgonen visste jag att något var fel. Jag tog de nycklar jag hade fått till hans lägenhet och körde hem till honom. Jag låste upp och gick in och hittade honom i sängen med en annan kvinna. Ja, där pausar vi den här berättelsen också. Amanda hittar Jakob i sängen med en annan kvinna. Det här att han säger att Amanda måste lita på honom om de ska fortsätta ses. Är det sätt för honom att kunna träffa andra kvinnor bakom hennes rygg utan att få konsekvenser? Liksom?
Det verkar nästan vara så att han manipulerar henne extremt mycket. Han är oärlig och han ställer krav på henne som han inte ställer på sig själv. Ja.
Nej, usch.
Ja.
Till en början låter det ju lite härligt det här liksom, med impulsiva överraskningsresor och blombuketter och så. Är det ett beteende som du kanske ser något problem med ändå, eller?
Alltså vi matade lite via så här popkulturen med den här liksom, typen av uppvaktning från män, att det ska vara något väldigt positivt i det. Mm. Och det är inte fel, men det låter ju som att det är gränsöverskridande och som hon skriver så flyttas ju kickarna hela tiden. Mm. Det ska vara lite mer, lite häftigt, lite normbrytande.
Mm.
Och ja, hon förförs ju av detta, för det frigörs ju en massa dopamin, du vet. Vi pratat om det ämnet innan och dopamin är ju liksom kroppens eget knark och hon blir hög på det här och hon blir väldigt fäst vid honom.
Mm.
Och den du inte kan få tag på riktigt kommer du vilja liksom ha ännu mer på just något det. Sätt. Mm. Så det här flyktiga i hans beteende kopplat till att han sen är väldigt intensiv med henne, det gör ju att hela hennes liksom, system är säkert jätteaktiverat.
Mm.
Och här tänker jag att hon har ju, om vi pratade tidigare om empater och narcissister som är dödliga för varandra, höll jag på nästan säga, känslomässigt i alla fall, så skulle man kunna säga här att hon, man pratar ibland om kärleksberoenden, att hon kan ha ett kärleksberoende till honom, hon vill ju ha kärleken och relationen, och han låter ju mer som att han har ett sexberoende, att han har ett sexmissbruk då, både han agerar ut med andra kvinnor och på den här swingersklubben.
Ja,
och en match av de här två kan också bli väldigt destruktiv.
Ja, ja. Mm. Och för Amanda, som du säger, hon är ju förälskad och förflyttar hela tiden sina gränser för hur långt hon kan gå för att behålla honom. Hur ska man lyckas vara realistisk när man är så där förälskad? Kan man liksom checka av med vänner? Eller?
Ja, alltså, men jättebra fråga. För att letar man, hon är ju liksom säkert förälskad i själva kärleken eller förälskelsen. Man kan göra en datingplan för sig själv när man träffar någon.
Mm-hmm.
Det är ett jättebra tips till exempel. Och i den datingplanen kan man göra för de första 3 månaderna till exempel. Och då kan man tänka sig, vad är viktigt? Ja, men kanske första 3 dejterna så kanske man bara träffas nyktert, ute och går, lunch, vad man nu hittar på. Sen kanske efter x antal dejter så kanske man kan vara lite fysisk. Mm. Och sen så ska man ta nästa steg, kanske man ska låta att det ska gå en månad för att man ska hinna med att tänka och känna efter. Mm. Och sen månad 2 så kanske man har liksom, okej, det är de här sakerna som känns okej för mig för att inte tappa sig själv helt. Och sen kanske 3:e månaden, då tar man oftast något vägval liksom, att man ska fortsätta eller inte. Men att ge tid och utrymme mellan träffarna så man hinner känna efter, och framförallt att märker man att man tappar allt annat, då är det en stor varningssignal att det här är på något sätt intensitet snarare än kärlek.
Just det, precis. Man liksom utvärderar lite längs vägen.
Så ja, också. Och där behövs vänner kanske också. Det behövs faktiskt tid för sig själv mellan dejterna. Att inte liksom man sveps iväg. Hon gör ju verkligen det här och det förstår mig utifrån vad hon berättar. Mm. Vilken show liksom hon är med i. Men hon går ju också över sina gränser och det är han som styr hela tiden. Ju.
Ja, precis. Och hon skriver att hon långsamt förlorar sin självkänsla. Och hon ger honom en chans till. Det är inte helt ovanligt, eller?
Nej, alltså han har ju liksom knutit an henne så starkt till sig. Liksom. Och hon vill ju vara den kvinnan han vill vara med, tror jag. Mm. Alltså hon konkurrerar med exet och hon hittar en annan. Och, nej, men visst, och när vi flyttar våra gränser så gör vi våld på oss själva. Och då blir det ju en sämre självkänsla som det kan ta väldigt lång tid att bygga upp sen igen och hitta sina gränser.
Mm. Så. Ja, han säger ju, du lever innanför för snäva ramar. Liksom.
Ja, och han får henne att känna sig fel då, att hon är tråkig eller att hon inte kan vara lita på honom. Och han projicerar ju massa saker på henne som inte är sanna.
Ja, precis.
Så att hon behöver ju liksom checka av med andra och vara ärlig med andra vad hon går igenom och hur hon är. För oftast kan det vara så att man inte ens vågar berätta för sina närmsta hur man har det. Och framförallt vet jag det här att man går tillbaks. Det är kanske det är så skamfyllt att det är många som inte ens de gör det i hemlighet och då blir man ännu mer ensam i den här relationen.
Just det. Ja, usch. Innan vi bröt här så hade Amanda hittat Jakob i sängen då med en annan kvinna. Vi lyssnar vidare på slutet. Det dröjde ganska länge innan jag kom över Jakob. Det var först när jag slutade grubbla över hans gränslöshet och istället fokuserade på varför jag var så besatt av honom som förbannelsen släppte. Jag hade ju lurat mig själv mest. Varningssignalerna fanns ju där redan från början, men jag hade valt att ignorera dem och så småningom förlorat min egen verklighetsförankring. Jakob hade fått mig att känna mig utvald och gjort tillvaron spännande och jag hade blivit beroende av den kick han gav mig när jag var föremål för hans intensiva uppvaktning och passion. Det var smärtsamt att inse att jag hade lurat mig själv. Idag, 2 år senare, hoppas jag fortfarande på att hitta någon att dela mitt liv med. Men jag kommer aldrig att svika mig själv för att behålla en man. Jag har lärt mig att respektera mina egna gränser. Ja, lite ljus i mörkret där ändå. Att Amanda har lärt sig att respektera sina gränser. Eller vad säger du, Helena?
Ja, men verkligen. Jag blev glad för detta slutet och jag hoppas att det kan inspirera andra. Mm. Och att inte falla för samma sak igen.
Nej, precis. Hon frågar sig själv varför hon blir så besatt av Jakob att hon ignorerade varningssignalerna där. Men det är ju så. Liksom, vissa människor de kan ju nästan förtrolla en. Lever man lite i en illusion i kärlek ibland så.
Ja, alltså, när man har varit med om det här så är det många som har väldigt mycket självklander och tänker liksom, varför följer jag för det här, och man känner sig dum eller man känner sig som en idiot och man, alltså mycket skam. Mm. Och det tycker jag är viktigt att vi bara kastar bort den skammen, för det, precis som du säger så kan det här drabba nästan vem som helst. Mm. Alltså är det en dålig timing på något sätt eller är man lite sårbar, kommer det rätt i tiden, någon som kommer och sveper i vägen, så kan det hända den bästa så lite. Sen så kanske en del, alltså om man hade verklighetsprövat något av de grejerna han hade gjort där, att han tog, vad var det, en flaska på systemet eller han ville liksom hitta på vad som helst, hade man sagt det till någon som inte var inne i det här och tänkt, ja men han verkar ju jättekonstig. Ja. Alltså verkligen, alltså när man verkligen ser det helt nyktert, och då menar jag nyktert utan någon typ av känslor och förtrollning. Så att egentligen så ta ett steg tillbaks liksom och försök ställa lite bit utanför din relation ibland och se hur ser den här ut och vad är det som händer. För att det är lätt att den här illusionen, och man ville kanske inte heller, alltså är hon nu kärleksberoende så vill hon ju inte spräcka den här bubblan av kärlek. Hon vill ju leva kvar i den, hon vill inte att den ska förloras.
Nej.
För då det blir så tomt och smärtsamt. Ja. Men hon klarar det jättebra.
Ja, verkligen. Ja, vi slutar där för idag. Gå gärna in på allas.se och läs fler läsarberättelser. Och så hörs vi igen nästa vecka. Tack för idag, Helena.
Tack, Elin. Ha det fint.
Samma. Hej då.
En podd från Allermedia.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.